min predikan, och vi kommer att ta varje del med en film. Det är ju så att det här är en CGB-dag. Och tidigare har den gått till att vi har samlat in pengar till EFS och EFS-mission. Men i år har man beslutat sig för att ge utanför EFS istället. För det finns såna otroligt angelägna, akuta behov. Och jag tänkte först ta lite grann om dagsläget. Ni är ganska väl informerade om mycket av det, tror jag. Men det kan vara ändå bra att få ta lite av det här. Det stod i Svenska Dagbladet den 17 mars 2014. Fakta om världens mest förföljda religion. Så står det att 80% av alla som utsätts för religiös diskriminering idag är kristna. Jag tror ni kanske registrerade det här. Det var ganska många artiklar om det här. Och det var korrespondenterna i tv hade ett tv-program också. Där man lyfte fram precis det här. Att det här, så här ser det ut i världen idag. 80% av de som utsätts för religiös diskriminering idag är kristna. De troende kristna är offer för en svår förföljelse på många ställen i vår värld, står det. Ändå är det som om omfattningen av förföljelsen av kristna inte riktigt sjunkit in hos allmänheten. Alltså att vi inte riktigt ändå förstår hur stort det här är. Trovärdiga beräkningar hävdar att 100 miljoner kristna, många av dem i Kina, riskerar regelrätt förföljelse. Och ännu fler diskrimineras i större eller mindre utsträckning. Så kom det lite förklaringar till varför är det så hög andel kristna då. Ja, en andel är ju att kristendomen är den största världsreligionen. Och att den växer dramatiskt i många länder. Vilket ju inte är så populärt på en del håll. Man försöker att stoppa den här tillväxten och utvecklingen. Dessutom så är det på många håll kristna som går i spetsen för kampen för mänskliga rättigheter, och det är inte heller så populärt. Vi hade ju ett exempel med Oscar Romero i El Salvador 1980, tror jag det var, som blev skjuten mitt under en mässa. Han stod och celebrerade mässan, så flög de över och sköt. Och det var nog inte för att han var en kristen så, utan för att han satte sig upp mot starka intressen i samhället. Och därför drabbades av det här. Den kristna människorättsorganisationen Open Doors, alltså öppna dörrar, den kommer ni höra lite mer om i filmen och så här också. De gör varje år upp en lista över de 50 länder där förföljelsen av kristna är värst. Årets lista toppas än en gång av Nordkorea. Jag tror det är nionde året i rad som man har Nordkorea högst upp på den här listan. Sen de som följer efter det är alltså 9 muslimska länder. Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan, Saudiarabien, Maldiverna, Pakistan, Iran och Jemen. Vi har det väldigt nära oss det här. En av de som hyr här i kyrkan kommer från Afghanistan. Har fått fly ut därifrån. Bland annat därför att han också har kämpat för mänskliga rättigheter. Och det var inte populärt. Situationen är svår i muslimska länder. Vi tänker kanske att det är nästan bara i muslimska länder det här händer. Men det finns fler perspektiv i det här. Kristna förföljs också i många andra länder av andra orsaker. Kina, Vietnam, där vi har kommuniststater där det inte varit särskilt populärt med religion. Och framförallt kristen tro. Vi har Indien, framförallt i delstaten Orissa, där kristna upplevt blodig förföljelse från hindunationalister. Och Sri Lanka från radikala buddhister, hör och häpna. Vi tänker att buddhister står för fred och så vidare. Men radikala buddhister och munkar som är i ledningen för det här också. Vi måste också konstatera att det inte är så svart och vitt, utan det är också kristna som förföljs av kristna. Konflikten som var i Rwanda till exempel, det var ju kristna som var efter kristna. Så att vi har också den sidan av det hela. Och som sagt också, inte minst i den katolska världen, att det är någon annan som har satt livet till därför att de har kämpat för de fattiga, kämpat för rättvisa och så vidare. Så står det här också att världen är inte svartvit. Kristna inte bara är och har varit offer, utan också utövar av människorättsbrott. Och det hade ni Rwanda som exempel. Och vi tar lite från Open Doors också. De har förutom en lista på de länder där det är mest förföljelse, så har de också hur det ser ut krasst i siffror. Och där är inte Nordkorea med i den listan, helt enkelt därför att man har inga tillförlitliga uppgifter om hur det ser ut i Nordkorea. Jag tror jag berättade på någon gudstjänst för det började väl vara ett tag sedan, om gav exempel på martyrskap i Nordkorea, där man avrättade 10 kristna på ungefär som gamla tidens gladiatorspel, alltså där man ställde upp dem inne på en stor stadion. Man hade tvingat dit folk så det var fullt överallt i hela stadion. Så sköt man ner 10 stycken kristna och sen förde man bort de anhöriga till ett läger där man liksom ska fostra dem och få dem att tänka rätt. Så att det finns berättelser från Nordkorea, men inga tillförlitliga siffror om hur det ser ut. Så därför finns de inte med i statistiken. Men mellan den 1 november 2012 och den 31 mars 2014 så registrerade Open Doors att 5479 kristna hade dödats på grund av sin tro. 3641 kyrkor och byggnader och kristna hem eller affärer hade förstörts. Och 13120 våldshandlingar av olika slag har inträffat, inklusive misshandel, kidnappningar, våldtäkter och tvångsäktenskap. Och här kan man ju fascineras över att det står ner till ental, men där är ju verkligheten den att det här är bekräftade siffror. Det här är sånt som man vet om. Och sen finns det ett stort mörkertal där man inte har de här direktuppgifterna och kan bekräfta det. Islamistisk extremism, stamfejder och organiserad korruption är de främsta drivkrafterna bakom det här. Och det står att i länderna Nigeria, Syrien och Centralafrikanska republiken står de för 85% av dödandet av kristna. Sen finns också andra sätt att försöka motarbeta. Vill ni se de 50 länder som är först på den här listan så kan ni titta där sen. Så tänkte jag ge ett exempel också från, vi kommer ju ha fokus framförallt på Irak och Syrien när vi tittar på filmer och så. Det här har vi ju hört om Irak, hur man ställs inför tre alternativ. Det ena alternativet är att avsäga sin kristna tro och bli muslim. Det andra alternativet är att köpa sig fri. Och det tredje alternativet är döden. Det är de tre alternativen. Och här får ni lite mer direkt vad det handlar om. Det finns flera rapporter om att kristna i de ISIS-kontrollerade delarna av staden Raqqa tvingats konvertera eller skriva på dhimmi-avtal. Och alternativet är alltså att bli dödad. Kontrakten är en del av den traditionella sharia-lagen som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Lagen kräver att icke-muslimer, i detta fall de kristna, ska betala avgifter. Enligt dhimmi-kontrakten är det förbjudet att uttrycka sin tro offentligt. Detta förbud innefattar kristna bröllops- och begravningståg, att ringa kyrkklockor, offentlig bön, att läsa ur Bibeln så att en muslim hör det. Kristna symboler som till exempel kors får inte visas offentligt. Kyrkor och kloster får inte repareras, även om skadan orsakas vid oavsiktlig militär verksamhet eller annan oavsiktlig händelse. Kristna får inte heller lov att offentligen göra uttalanden som uppfattas kränkande mot muslimer eller islam. Dhimmi-kontrakten tvingar även till islams klädkod, slöja för kvinnor, liksom regler för handel och kost, däribland ett totalförbud mot alkohol. Enligt Open Doors har 20 kristna ledare i Syrien gått med på att skriva under sådana kontrakt. Om de håller dessa regler och lever som dhimmis kommer de bli beskyddade. Om inte kommer de att drabbas av svärdet. Och jag har också förstått så är det höga avgifter på de här kontrakten, som många har helt enkelt inte råd att köpa sig fria. Det här är en del av verkligheten som vi har runt omkring oss idag och som vi hör mycket om. Och nu ska vi få se en av de filmer vi ska titta. Den är ungefär 5 minuter lång.
Iraq is a disaster at the moment.
Just nu befinner sig över 1,5 miljon människor på flykt i norra Irak. Av de här 1,5 miljoner flyktingar så är kanske uppemot 400 000 kristna.
Vi hör samman. Vi hör ihop som kristna men också som mänsklighet.
De allra flesta flyr med enbart kläderna de har på kroppen. De saknar det allra nödvändigaste. De är i behov av akut humanitär hjälp.
Vi måste göra någonting. Vi kan inte bara titta på.
Läget i Irak och Syrien idag är väldigt kaotiskt. Den så kallade islamiska staten har under de senaste månaderna på ett brutalt sätt lyckats fördriva stora delar av befolkningen på flykt. Och i sin kamp att upprätta en ny stat, ett så kallat kalifat, ett land menat att inkludera hela världens muslimer i en unifierad islamsk civilisation, har det attackerat många religiösa minoriteter. Däribland yazidier och kristna, men också andra muslimska grupper såsom shia muslimer.
فرانسیاوی که ای آوارکان دوخی چی زور خرابه جین چون که لکاتی که هاتون با هرمی کردوسان زور بیان رویان لحرمی کردوسان کرده و شونه که زور رویان تیه کرده و بد پلی یکم دو که انجا زور بی آوارکان آواری یا سنجاره یا سنجاره و شونه که لحولی رو نزی کن لبراوه زخته که زور بری لسر دوخی که لدوخی که خرابه چون که لکاتی که هاتون حکومتی هرم خوی مام زیادتره و که بوچه هرمی بری و وزی عبوری کردوسان خوی خرابه توانای دانی موچه ای حولیتی کانی خوی نیه لم کارتی هم ها آواره زوره بوا بفشارشی گوره بستریان و ولی دوخی چی مترسی هم چون که بروزستان روین خاتون بروزستان روین که پیویستی هم با پیدویستی زور زندو و بپله.
Det som utmärker IS jämfört med andra terroristorganisationer är att de lyckats forma en regelrätt armé. De har tillgång till tunga vapen och soldaterna är tränade på ett helt annat sätt än tidigare. De har även lyckats få åt sig stora ekonomiska tillgångar, både i form av olja i och med att de har tagit in områden med stora oljeresurser, men även genom plundringar och bidrag från rika understödjare. Till detta så har de en väldigt skicklig psykologisk krigsföring och sprider skräck via sociala medier.
Alltså mitt intryck, jag har ju tittat lite grann på profilerna hos de söker sig till ISIS och sådär. Det är ju inte den här bokmalstypen. Utan de söker just det här snabba kickarna, våldet och så vidare. Många av de här ungdomarna har just en väldigt problematisk bakgrund, kanske från den kriminella världen och med droger och så vidare. Mm. Från Europa. Och innan de åkte dit och blev religiösa krigare så var de bara gatukrigare. Fast de krigade de kanske för pengar eller droger eller något sånt där. Nu krigar de för det som de tror är Gud. Men frågan är om det inte kanske är samma drivkrafter som ligger bakom det.
Okej, det är vi ser nu också.
بتانی گرماکروش چادر چوزان مزانی و اگر فریای او اوارانا نکره براسی کارساتی چی گوره بر روابه چلا روی نخوشی و چلا روی رنگا خوانه خواسته کش کردنی زور لنویانا روی با ولن بینه فعلا نزم لخبار بیستانیانا نخوشی کولیرا لنویانا بلاوتو لکمی خزمت گزاری لکمی هین پیو نتوانه لمشا براسی یعنی زور گلی لحکومتی هرم که چون که تواناکانی حکومتی هرم در قطعه و آوار زوره نایه که روی گلی هرمی کنو سنگ.
Vi måste göra skillnad nu. Därför stöder EFS insatser på plats.
Vi ska förmedla det här om möjligt direkt till en del av de drabbade kristna. Det skulle vi vilja göra. Men vi vill också använda oss av Svenska kyrkan och deras aktsamarbete för att ge till, oavsett etnisk och religiös tillhörighet, till kurder, till turkmener, till yazider, till kristna, till muslimer.
Aktalliansen som Svenska kyrkan är en del av räknar med att nå cirka 60 000 drabbade i norra Irak. Insatserna består till att börja med av det mest nödvändiga, som matpaket med ris, linser, matolja, tomatpuré, te och med mera. Varorna levereras i plasthinkar som människorna också har stor användning av. Open Doors lägger tonvikten på att uppmuntra och stödja den lokala kyrkan samt medborgare i kristna byar att engagera sig och ge stöd till de nya internflyktingarna, däribland internflyktingar med icke-kristen bakgrund. Deras insats är tredelat. Först och främst att möta det omedelbara behovet att få igång distributionen av förnödenheter såsom mat och vatten, liksom madrasser och matlagningsmöjligheter. Det siktar mot att kunna dela ut 2000 matpaket till kristna familjer per månad. dela ut 2000 hygienpaket och dessutom att förbereda tillgången till akutmedicinsk personal och läkemedel.
Vad säger Bibeln? Det blir min andra punkt. Och där måste vi kanske se det stora perspektivet också. Varför ser det ut som det gör i den här världen? Ondskans problematik har man ju försökt att lösa på ett teoretiskt och bra sätt. Och det är svårt att få det att gå ihop. Men den kristna kyrkan har lyft fram och står för det är ju att den här världen inte bara har en god makt. Alltså Gud som är på vår sida, Gud som vill oss väl, Gud som älskar oss. Utan att det också finns en ond makt. En upprorisk makt vars första syfte är att förstöra, till intet göra. Vi har det vi hörde uppenbarelseboken 12. Om den andliga striden i himlen och om hur djävulen blir utkastad därifrån. Där står de martyrerna. Det står om de som är där och lovsjunger Gud. Och det står att de har besegrat honom, alltså djävulen, genom lammets blod, genom Jesu blod. Och genom sitt vittnesbörds ord. Så en stark mening här. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Och så står att det är jubel i himlen, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er, hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är. Vi ser att Paulus har en samma tolkning av tillvaron. Han var en prövad man. Han var inte en sån som satte på kammaren och skrev brev. Om det är någon som har fått för sig det. Vi har ju, jag tror det är 13 av de här breven i Nya Testamentet som är från Paulus. Jag inte minns alldeles fel. Jag tar det med en nypa salt. Men många mer farten är av Paulus. Men han var ju inte en som gömde sig på kammaren och skrev när inspirationen föll på. Och sen skickade det här. Utan han var ju för det mesta i farten. Och det var ingen lätt tillvaro han hade. Någonstans har han en uppräkning vad han går igenom. Med spöslitning, med stening, med hunger och svält, med köld. Med... Och så uttrycker han allt det här förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så att när han skriver så är det med tyngd bakom. Det är liksom inte, det är inte romanförfattande i en mysig miljö. Utan det här är ett prövat liv. Han skriver i Efesierbrevet 6, verserna 10-12. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Det är som att Paulus vill påminna både sig själv och de man skriver till att vår största fiende inte är människor. Även om vi kan uppleva konflikter och bemöten av människor som något väldigt jobbigt och svårt. Så säger att den verkliga fienden ligger inte på det planet. Utan det här handlar om andemakter. Härskarna, makterna mot den över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Så säger han, hämta därför kraft hos Gud. Men ibland så blir den här kampen också till yttre verkligheten, kamp mot kött och blod, mot människor alltså. Och det är säkert något som många av er har känt på. Jag tror när vi ser sånt här då känner vi att det är en liten fis i rymden på något sätt ändå det vi möter och går igenom. För många är det en blodig verklighet. Och otroligt tufft och svårt. Det man då konstaterar när man ser, nu har jag bara valt ett par ställen för att visa på det. Jag tror vi kunde lyfta fram många andra. Att det finns inga löften om att bli en kristen så blir allting bra. Bli en kristen så kommer livet att bli perfekt och du blir lycklig. Och du har rikedomar och inga motgångar och ingenting sånt. Utan tvärtom så är de ju ganska realistiska i sin beskrivning av vad det är att vara en kristen. Jesus säger det att ni tror att jag har kommit för att skapa frid, men det kommer att bli ovänskap det jag drar fram, säger han. Parallellt med att han säger att jag ger er min frid och så vidare. Men så här kommer verkligheten att se ut. Vi kan lyssna till Markus citat av vad Jesus säger. Markus 13 från vers 9. Men var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar. Ni ska pryglas i synagogorna. Ställas inför ståthållare och kungar för min skull. Som vittnen inför dem. Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. När man för bort er för att utlämna er. Så bekymrar inte för vad ni ska säga. Utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun. Ty det är inte ni som talar då. Utan den helige ande. Broder ska skicka broder i döden. En far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och från Johannes evangelium kapitel 16, verserna 1-4. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Jag märkte för här, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Det är väl det vi också ser en del av idag. Man tror att man gör det rätta när man tar kål på de kristna. Det finns mycket goda löften. Mycket härligt att få läsa och som vi också får ta till oss. Men det här är också en sida som vi ser tydligt. Han lovar sig inte evig lycka. Ja, i evigheten får vi lycka, så är det. Men att livet här inte absolut är en lyckoresa. Utan rymmer mycket annat. Och nu får vi ett vittnesbörd från Irak. En kvinna som har flytt till Sverige. Och berättar om sitt perspektiv på vad som händer.
För 20 år sedan flydde Mai Nasser från sitt hemland. Nu blickar hon tillbaka med sorg över vad som händer i Irak.
Vad känner du när du ser bilderna på TV? Följer du med i utvecklingen?
Ja, mycket ont såklart. Det går inte att beskriva mina känslor. Jag känner i början har det varit en vecka, kom mycket media och nyheterna, men nu är det ligger på is. Inte någon som pratar om folk som bor på ett kyrkan som är kanske mindre än den där kyrkan, hälften nästan. 1000 befolkning bor där med barn. Var och en har en meter. Hela familjen bor på en meter, va? Alltså folk bor på gata, i kyrkor. De har inte tillgäng på vatten och mat. Alltså barnen dör i famnen på sina föräldrar. Alltså 60 barn på en vecka. Kan du tro det? Alltså. Jag har två nära kusiner alltså till mig. Den ena har jag tappat kontakt. Den andra hade i början kontakt med honom, men nu för en vecka sedan inte ett ljud därifrån. Men de har inget hopp längre. De har tappat hoppet totalt och bor kvar i Irak. Så han ville också ta ut sig, men han måste skaffa pass. De fick inte ta med sig ID-kort. ID-kort, nej. Jag skrev till honom, vad är det som stämmer? Vi hör alltså ganska mycket grejer. Alltså, så säger han, det är den som syns och visar dem på tvn. Det är väldigt lite än vad vi har i verkligheten. Det är mycket, mycket värre än du tror. Situationen uppenbarligen är katastrofalt i Irak. Alltså Irak kan inte leva i lugn och ro längre. Om jag börjar från början, det är Islamisk staten har erövrat Nineveslätten med våld och hot. Sen De har inget val där. Det är tre val, säger Koranen. Antingen betalar du jizya, heter det, för din tro och religion. Eller blir du muslim. Eller dör. Så det är ju så här, folk har inget val. Alltså.
När de stöttade bort folket från Mosul, då hade de markerat ut alla kristna hus med en. En betyder nosrani och lika med kristna. Och det betyder att de där husen till kristna, de får inte vara där. De till oss, alltså det är alltså egodelar har de tagit från alla kristna. Det är fortfarande i mitt hemland, det som jag berättar om. Det räcker inte att man ber. Det har vi gjort i flera år. Nu måste vi göra någonting. Varenda belopp hjälper såklart till folk som drabbades i mitt hemland Irak. Tack för alla gåvor. Och tack.
Det är ironiskt på något sätt. Sedan USA gav sig in i Irak för att befria från Saddam Hussein, var det 2003 eller? Så alltså andelen kristna som fanns i norra Irak sjunkit otroligt mycket. Därför att de har inte haft en trygg plats längre, utan många har valt att fly. En del har fått mista livet och så vidare. Vad betyder det här för oss? Det är min tredje del. Då börjar jag i 1 Korintherbrevet 12 och 26 där Paulus skriver om församlingen som Kristi kropp. Och det här ska jag predika mer om nästa söndag, men i ett lite muntrare perspektiv då. Men det står i den 26:e versen i 1 Korintherbrevet 12. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Det här handlar om en del av vår kropp, Kristi kropp. Vi kan inte vara likgiltiga. Så det första jag vill säga, att lida med, eller egentligen ett vackert ord, medlidande. Att lida med. Det vill jag också citera avgående statsministern. Det här är också lånat från pressen. Vår bedömning är att den väldiga hänsynslös i en trasig värld som vi ser i vår absoluta närhet är så pass allvarligt att allt fler människor kommer att tvingas fly till Europa och Sverige och så vidare. Och det här har ni hört ett antal gånger nu. Jag ber svenska folket att ha tålamod och öppna sina hjärtan för de utsatta vi ser runt om i världen. Ha tålamod, öppna våra hjärtan för de utsatta som vi ser. I Gamla testamentet så återkommer ofta Guds påbud till Israels folk. Jag letade bara på ett av de här orden i en sån här, ett bibelprogram som man lite lättare kan hitta. Jag vet inte hur många jag fick upp, men det kommer gång på gång. Och det är tre saker som nämns. När Gud talar om hur folket ska bete sig, så säger de: ha omsorg om änkan, ha omsorg om den faderlöse. Och så står det faktiskt i Bibel 2000: och ha omsorg om invandraren. Änkan, den faderlöse och främlingen, tror jag det står förut, men invandraren. En påminnelse om att Israel själva haft en sån här situation, varit invandrare, varit hårt åtsatt och så vidare. Men gång på gång änkan, den faderlöse, invandraren. Där prövas på något sätt tron. Och det tänker jag, gör det du kan praktiskt. Och det som för dig känns litet kan bli stort. Och Guds ögon tror jag att det är stort. Öppna ditt hjärta, gör det du kan praktiskt. Ta emot invandraren, främlingen. Jag tänker på bönens betydelse. Det skriver ju Paulus också i Efesierbrevet 6. Be också för oss. Och det här kommer ju på flera ställen. Be för. Kommer ihåg att be för den lidande kyrkan i olika delar av världen. Birgitta Gunnevall har lyft fram någon gång Open Doors. Och att de har ett, man kan beställa på deras hemsida ett häfte. Där man får en genomgång av de här länderna. Hur stort landet är, alltså hur mycket folk som bor där, hur stor andel kristna, hur situationen är för dem. Och vi får en lång bönelista där vi kan hjälpa till att bära i bön och förbön. Så tänkte jag också löften till den lidande kyrkan. Och det tar jag alltihop från Romarbrevet 8. Det finns först det här fantastiskt härliga Romarbrevet 8, vers 14 och 15, där det står om att vi är Guds barn. Det här är så helt underbart. Vi är Guds barn. Vi har fått del av Guds ande som ropar Abba, alltså pappa, pappa. Anden vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Alltså det är så fantastiskt att få bära det här vittnesbördet i sig. Anden vittnar om att jag är Guds barn och allt vad det innebär. Men fortsätter Paulus, och det är den vers som man gärna sätter punkt innan man läser den. Men 17:e versen. Är vi barn, är vi också arvingar. Ja, det är helt okej. Tänk vilket arv. Är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Nu vill man gärna ha punkten ändå. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Du får ärva, men det kanske innebär att du först måste dela hans lidande innan du får dela hans härlighet. Så har vi återigen Paulus, som ju har varit med om både det ena och det andra, så skriver han vers 18. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Det här är inte vackra filosofiska tankar, utan det här är Paulus övertygelse. Vi möter i apostelgärningarna när de för bort honom. Att han vet att det närmar sig den här stunden då han kommer att bli tillfångatagen och vad som väntar sen. Så fortsätter han. Han säger inte, men då reser jag åt annat håll. Då far jag till Mallorca eller något sånt där istället. Utan han fortsätter vägen fram. Och vi vet ju också att han till slut lider martyrdöden. Så här är mer än bara ord. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och så har vi själva finalen i Romarbrevet 8. Där har vi först skrivit att för din skull lider vi dödens kval varje dag, står det. Och så kommer det. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Så kommer det i himlen att finnas en stor skara människor som sjunger lovsång till Gud. De har besegrat den onde genom lammets blod, genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Anders.
Trots att vi idag inte dagligen hör om situationen i norra Irak och Syrien på nyheterna, så vet vi ändå att situationen är fortsatt oroande och ytterst allvarlig. Vi vet att ungefär 1,5 miljon människor är på flykt. Och det här rör sig om framförallt kristna som flyr undan IS brutala härjningar i Irak och Syrien. I somras när det här var synligt varje dag på svenska nyheterna, så drabbades jag, säkert många andra också, av en stor frustration mot tanken att någon borde göra någonting. Och i ögonblicket efter så insåg jag att i EFS och i vår organisation så är jag förmodligen en av dem, någon som borde göra någonting. Och därför tog jag också kontakt med dig, Stefan Holmström, missionsföreståndare, för att fundera, vad kan vi göra för någonting? Och vi pratade med Johan Eriksson, vår nytillträdde chef för insamlingsarbetet, och vi kontaktade sen också Sveriges kristna råd för att höra med dem, vad är det som är på gång, finns några gemensamma strategier och så vidare. Så småningom så bestämde vi att vi ska låta höstens CBG-insamling gå till förföljda kristna i norra Irak och Syrien, och även andra som är på flykt och som lider för sin tro.
Det är klart att man kan fråga sig, varför ska vi använda en CBG-insamling 2014, en EFS-insamling för förföljda kristna av en helt annan, ska säga, av en annan tradition än vår egen, och till förföljda människor i överhuvudtaget. Och det som kom för mig då, det är Paulus ord i 1 Korinthierbrevet 12, där han skriver om att ni utgör Kristi kropp, lider en kroppsdel så lider också, lider alla de andra också. Och det här drabbar mig i hjärtat. Vi måste göra någonting. Vi hör ihop. Vi är sammanvuxna som kristna, som mänsklighet. Och vi har ett ansvar att göra någonting. Vi ska förmedla det här om möjligt direkt till en del av de drabbade kristna. Det skulle vi vilja göra. Men vi vill också använda oss av Svenska kyrkan och deras aktsamarbete för att ge till, oavsett etnisk och religiös tillhörighet, till kurder, till turkmener, till yazider, till kristna, till muslimer. Och det gör vi ju för att vi är en del av samma mänsklighet, Guds mänsklighet. Och vi vill tillsammans, behöver tillsammans stå upp mot omänskligheten. Så låt oss glömma oss själva. Och på ett sätt i den här insamlingen faktiskt också EFS. För våra förföljda trossyskon och andra förföljda skull. Låt oss se dem, låt oss be för dem, låt oss ge för dem. Det är det vi vill göra och det är det vi vill utmana och inbjuda er till. Och jag tänker att vi ska be för dem just nu. Låt oss göra det. Jesus, du har lidit. Du lider genom din kropp. Vi lider. Människor lider. Hjälp oss att ta in din kärleks smärta och människors smärta i våra hjärtan. Vi ber för dem som är förföljda. Vi ber för våra syskon. Vi ber för utsatta familjer, barn, kvinnor. Vi ber om förbarmande. Vi ber för ledare, om omvändelse och ansvarstagande, om mänsklighet och värdighet. Herre, vi ber, låt din vilja ske, låt ditt rike komma på jorden så som i himlen. Amen.
Till internet på efs.nu så finns det fler sådana här korta filmer man kan titta på med information och utmaning. Men nu ska vi få vara med och ge. Nu har vi fått sett, vi har bett, men nu ska vi också få vara med och ge. Vi sjunger psalmen 59.